Tack för ditt ord. Läst av miljoner och åter miljoner under snart 2000 år. Hjälp oss att nu också ansluta till alla dessa människor som har läst och levt ditt ord. Amen. Så. Det här bibelordet, det här stället och allt det som händer sen börjar med en viss sak. Det finns en förutsättning för det som händer. Allt som händer och allt det som Jesus gör. Och det är att han är ute och vandrar. Han går runt. Han har ett hus i Kafarnaum, vet vi. Han har ett ställe som är sin plats. Men han är ute och rör sig. Och mission betyder ju uppdrag. Och det är precis det Jesus gör. Han är ute med ett uppdrag. Han går runt. Och det som händer sen bygger ju på detta. Att han är ute. Jag har med mig tre ord. Tre korta ord med två bokstäver i varje som får sammanfatta det som händer i de här verserna. Och vi börjar med det första. Det står att när Jesus såg människorna fylldes han av medlidande med dem, för de var illa medfarna och hjälplösa som får utan herde. Jesus ser. Jesus väljer också att se. Han är ute så han kan se hur folk har det. Och då händer någonting i honom. Och han börjar visa omsorg och han hjälper och han helar och upprättar. Och allt börjar då med att han ser. Jag tänker att omsorg, att hjälpa en annan, börjar med att man ser. Man ser den personen, man ser att det finns ett behov, att det finns ett problem eller att det finns ensamhet eller vad det än är. Och sen kan man göra någonting. Om man inte ser, om man blundar, om man inte är där, så kommer man ju naturligtvis inte längre. Och att vilja se, det grundar sig, tänker jag, i kärlek. Därför var Jesus ute. Därför gick han runt från by till by, från stad till stad, för han brydde sig om folk. Vi lever nu i en väldigt global värld. Det som händer på andra sidan jorden får vi reda på en gång. Och genom sociala medier och internet och allt det så kan vi liksom, vet vi massa saker, vi ser massa saker och vi hör väldigt mycket. Och det är ju en stor fördel, för vi vet mer, vi ser mer av vad som händer så att vi får en möjlighet att agera och göra någonting åt det. Det är samtidigt en stor nackdel, för vi ser mycket, mycket mer än vad vi kan orka känna för och orka göra någonting åt. Vi vet på ett sätt för mycket idag. Så vi ser mycket och det är en fördel. Och vi ser mycket och det blir en nackdel. Ibland så kan det vara så att man har en period då man inte orkar se. Man, liksom de problem man själv bär på är tillräckligt stora. Det är så mycket det så att det räcker liksom, man räcker inte till för andra runt omkring. Och nu står jag här och säger att vi ska se. Vi ska göra som Jesus och vi ska se det som händer runt omkring oss. Både nära och långt bort. Men vad händer när man inte orkar? Jo, det ska jag säga. När du inte orkar, då ska vi andra se dig. Helt enkelt. Och på det sättet så kan den här uppmaningen fungera. För det handlar ju både om att du ska se människan som behöver något. Och när du är människan som behöver något, då vill det till att andra ser dig. Vi får se varandra. Jesus ser. Där börjar det. Och när Jesus ser detta, då säger han till sina lärjungar att de ska göra något. De ska be. Be därför skördens herre att han sänder ut arbetare till sin skörd. Han ser alla människorna som behöver hjälp. De är alltså skörden. Och Jesus konstaterar, nu måste vi be. Jag kan redan nu berätta vad det tredje ordet på två bokstäver är. Och det är att vi ska ge. Det är den sista versen vi läste. Se, be och ge. Och ibland så kan det vara så att vi ser ett behov. Vi ser hur det är. Vi ser en orättvisa. Och så vill vi direkt ge. Vi vill direkt göra någonting åt det. Det ska vi nog inte göra. Helst. Vi ska stanna upp däremellan och be. För som jag sa, behoven är så stora. Det finns så mycket som vi behöver, som vi skulle kunna hjälpa. Det finns så mycket att se. Och om vi direkt ska tänka, oj, nu måste jag ge. Då kommer vi helt köra slut på oss själva. Det finns ingen möjlighet. När man pratar om mission i andra länder, tänk vad mycket. Då är det lätt att ge upp. Eller behoven bara i din trappgång eller på din gata, så är de för stora för dig att fixa alltihop, tror jag. Därför så innan man ger så ska vi stanna upp och så ska vi be. Vi ska, tänker jag, stanna upp för att ta reda på vad kan jag göra och är det den här eller någon annan som jag ska ge till? Vem ska jag ge till och hur? Jag tror ibland att om du är kristen, att vi kristna har använt den här bibelversen, be därför skörens herre att han sänder ut arbete i sin skörd, som ett så här, här har vi ett behov, Gud skicka någon att göra det. Istället för mig, så att säga. Här är jag, där är behovet, Gud skicka någon som får fixa det. Och så får vi naturligtvis be. Men om jag tror så här. Att om Gud, om vi ber Gud så här, Gud skicka arbetare till skörden, så tror jag att Gud svarar så här, ja visst, och jag börjar med dig. För vad är det som händer i nästa vers? Då skickar han ut lärjungarna två och två för att de ska gå ut och göra precis samma sak som Jesus. Så det är inte så att Jesus ber lärjungarna be att någon annan ska åka ut nu, utan han, lärjungarna, de ber ju att de ska skicka ut sig själva egentligen. Det är det som händer. Om vi ber Gud, jag ber att fler ska börja älska sina fiender, så säger nog Gud, ja visst, vilken bra bön. Börja du. Sen faller inte allt tillbaka till oss. Gud gör sitt verk. Han vill skicka fler. Men när vi ber, om vi ber om väckelse, om vi ber att fler ska komma till tro, så ber vi in oss i den berättelsen. Vi är en del av det bönesvaret. Hur lite eller hur mycket vi än kan ge, så är vi med. Så vi ber inte istället för att ge. Att vi ber är ett sätt att ge, och att be gör oss redo för att ge. Så Jesus ser och Jesus ber. Vi får se och vi får be, och då får vi ge. Ge som gåva vad ni har fått som gåva. Jesus vill att riket ska förkunnas med ord, det säger han. Förkunna på er väg att himmelriket är nära. Men det här är ju inte en predikosatsning, alltså ord bara, utan det handlar om handling. Det står bota sjuka, väck upp döda, gör spetälska rena, driv ut demoner. Ge som gåva vad ni fått som gåva. Och det här är en text som jag tror det är bra om vi blir lite provocerade och utmanade av. Det Jesus gjorde när han gjorde under och när han botade sjuka, när han hjälpte människor, så ger han oss det uppdraget, gör det här nu med. Sen tänker jag att det uppdraget vidgas och omfattar massa saker av det vi gör. Men de här delarna kring helande och att få se under, den typen av under ske, är en del av det som Jesus ger oss. Och han ger oss makten och möjligheten att göra det. Och jag vet inte hur lärjungarna reagerade på det här. De hade fått följt med Jesus. Han hade gjort alla de här häftiga sakerna. Varit huvudpersonen i det som händer. Och så sen säger han, nu är det er tur. Jag tror de blev jättenervösa och kände sig små i rollen. Och oj, hur ska vi lyckas med det här? För sen när de väl kommer tillbaka efter den här resan, den här missionssatsningen så att säga, så är de jätteglada för att det funkade. Jag tror att de blev överraskade helt enkelt att det funkade. Och var det så att de kände sig små i, den, i det hela och inte visste hur de skulle göra, då känner jag igen mig i dem. Och jag tror det var så. Förutsättningen för allt detta var att Jesus gav dem möjligheten. Vi byter ämne lite grann. Jag köpte en ny bil i somras. Jag har oftast haft bilar som är liksom från ett annat årtusende än vad nuvarande bil är. Jag har inte liksom full koll på hur alla funktioner funkar. Och du vet, när man köper en bil så ska man ju kolla att allting fungerar och sådär. Och jag är inte så bra på bilar och sånt. Men man öppnar ändå motorhuven och tittar lite grann. Och så går man runt och sparkar lite planlöst på däcken. Och så liksom kollar man att AC:n fungerar och lite sånt där. Och vi köpte den här bilen mitt i sommaren. Så vi tyckte att vi kollade allting. Och bilen, det är en jättebra bil. Så den funkar så fint. Men sen var det vinter och skulle jag koppla i motorvärmarsladden. Och då fanns det ju ingen motorvärmare. För det tänker man ju inte på att kolla mitt i sommaren. Att man kan liksom få värme i bilen. För det är ju inte aktuellt, inte förra sommaren i alla fall. Jaha, så då var vi lite irriterade på det här. Jaha, ska man, måste man installera en motorvärmare nu då? Det kostar ju pengar. Kolla upp vad det skulle kosta. Sen så liksom satt man sig i en kall bil varje dag och tänkte, ja, det får väl vara så. Vi fixar det där sen. Men vet du vad jag har börjat misstänka? Jag tror att vi har en motorvärmare. Fast en sån här dieselvärmare, något som sitter liksom inbyggt som inte behöver någon sladd. Och som det är vissa knappar man ska trycka på. Men jag har inte tagit reda på hur det fungerar än. Så jag har liksom inte, jag har suttit i en kall bil och tyckt jag vill ha en motorvärmare. Och jag tror att jag har en. Men jag är inte helt säker än. För jag har inte brytt om att kolla upp det. Jag är ju norrlänning så jag är van vid kalla bilar året runt. Och jag tror så här. Att vi som kristna har fått massa kraft och värme från den helige ande. Och så har vi liksom inte upptäckt det än. Vi har inte tryckt på knappen eller vad man ska säga. Och så kanske vi ber till Gud, ge mig din helige ande. Och så svarar nog Gud, du har redan fått den. Det vi behöver göra är kanske att upptäcka det. Att se hur vi ska använda den kraft som vi har fått. Den kärlek vi har fått. Det finns redan där. Jag är inte helt säker när det gäller min bil, vad som finns där. Men jag tror det. Men när det gäller Gud är jag helt säker på att vi har fått mycket, mycket mer än vad vi ibland har upptäckt. Och använder oss av. Åtminstone så känner jag det att det är så för min del. Och jag tycker det är väldigt skönt att stå så här. Ge som gåva vad ni har fått som gåva. När jag lite nervöst sa till min pastor för jättemånga år sedan att jag funderade på att bli pastor. Då var jag 18 år. Vet du vad han sa till mig då? Men David, du kan ju inte spela gitarr. För i den generation han kom från så hängde det ihop. Och han hade helt rätt. Jag är bedrövlig på sånt. Men jag släppte det ganska fort. Och där är ju en fara att man tror att man måste ge någon annans gåva. En musikalisk gåva kan inte jag ge för att jag har inte fått den. Och vi har lätt, tror jag, att tro att vi måste ge någon annans gåva. Det någon annan kan. Och så säger vi, nej men jag har inget att ge för jag har inte den här gåvan. Det står ju så här, ge som gåva vad ni fått som gåva. Du har fått någonting, det ska du ge. Sen har kanske någon annan fått något annat, då får den ge det. Det behöver inte vi bekymra oss för. Du ger din sak, jag ger min. Men jag tror vi alla har fått del av mer av vad Gud vill, mer av vad Gud har än vad vi gärna har förstått och upptäckt. Och jag vill uppmuntra mig själv och dig också att utforska bilen och se vad som finns i den. För jag har inte gjort det än helt med min bil. Utforska Gud. Se vad finns det mer. Vilka gåvor finns hos oss redan som vi kan få ge vidare till andra. Vad har Gud gett dig? Så. Jesus ser varje människa. Det står också i Bibeln att Jesus ber för varje människa. Och Jesus ger sitt liv för varje människa. Det får vi lita på. Det får vi leva i. Det får vi hitta både hopp i, trygghet i och utmaning i. Och vi får själva då leva så här. Vi får välja att se både människor i nöd och strukturer som inte är rättfärdiga som vi behöver ändra på. Vi får be om hjälp och om urskiljning och alltihopa. Och vi får ge av allt det där vi har. Låt oss upptäcka mer av vad det kan vara. Om ett litet tag så kommer vi gå in i vår nattvardsstund och vi också kommer ha förbön och ha tid för det tillsammans. Innan så kommer George att sjunga en sång tillsammans med oss. Welcome. Vi kommer sjunga en sång som finns både på svenska och engelska och många andra språk. Ropa till Gud. Vi kommer börja sjunga den på engelska. Då går en shout to the Lord är refrängen. Och George har ju en väldigt fin röst. Han har ju fått musikens gåva där. Men han har ju you have not been in Sweden so long, so we help you with the Swedish song. Så vi hakar på honom på engelska. Sen när vi går över till svenska, då får han haka på oss. Så nu får vi sjunga och ta i här. Ni är med. Och så får vi ropa till Gud och vända oss till honom. Sen går vi in i nattvarden.